kliar i håret typ och sådär.
Skit.
Ja.
Ja, välkomna till Emil och Henriks podcast avsnitt nummer 8.
Shit, 8 är mitt turnummer faktiskt.
Det
Ja.
är väl också det i kinesernas lyckonummer.
Är det 8? Alla kineser?
Ja, i Kina så är 8 lyckans nummer liksom. Det är typ svindyrt att skaffa bilar med registreringsnummer, så här 888 och sådana
Jättekonstigt.
grejer. Ja, men de är ju så här vidskepliga och de har ju massa sånt. 4 är väl döden tror jag i Kina. Fan, jag kan vara helt ute och cykla nu, men jag får med 4 är typ döden. Så ibland när man gör sådana modeller inom hifi och sådana grejer så måste man hoppa över 4, för annars är det ingen som köper dem. För det är så här.
Och sen typ i volym och så här, eller vad?
Nej, men alltså så här, om man har en förstärkare som heter version 1 och version 2, alltså så här
Ja.
400-serien liksom, då köper ingen 400-serien, för det är typ dödens serie. Då får man ha typ 200-serien, 300-serien och sen 500-serien.
Så komplicerat för dem som är födda den 4 april liksom.
Ja, exakt. Ja, de är döda.
Ja.
De blev aldrig födda.
Tack och hej på dem.
Ja, exakt. Nej, men det är något sånt. Jag vet inte om det är 4, men jag har för mig det är 4 som är skit.
Det finns någon siffra som är döden i alla fall.
Ja, och 8 är den bästa. Ulla-Bellas telefonnummer måste vara det dyraste i Kina.
Ja, just det. Men du är hemma nu va, antar jag? Det är inte hotell?
Det här är sista, tänkte jag säga, men nu när julen är slut så har jag spenderat lite tid i Göteborg på kontoret och sådär liksom för att planera upp med, och det här är väl liksom, jag har varit hemma hela den här veckan. Men nästa vecka åker jag ut till Stockholm.
Just det.
Och då ska jag ju vara där hela.
Kan vi puffa för nu redan att det blir en face to face podcast? Vi får se om någon hör någon skillnad. Eller om vi märker någon skillnad. När vi har kommit in i det här lite mer.
Nummer 9
Jag
kommer ju
sitter...
vara ett face to face.
Va?
Nummer 9 kommer vara ett face to face helt enkelt.
Ja. Jag sitter i Östra Husby. Utanför Norrköping, för de som inte vet var det ligger. Mina föräldrar bor här och jag åkte hit till Norrköping. Tittar ut genom fönstret och ser mig själv, om ni förstår vad jag menar. Det är beckmörkt ute. De bor precis vid en skogskant. Rätt idylliskt egentligen.
Jag tycker alltid att det är lite liksom svindlande mörkt när man tittar ut i skogen. Alltså det är så mörkt så att, alltså jag ska inte säga att jag blir rädd, men det är någonting som kittlar till i mig att det är så mörkt så att alltså jag tittar in i någon slags avgrund.
Alltså, ibland kanske det är att det är så otroligt mörkt så att det blir ljust. Förstår du hur jag tänker då?
Men det är lite
Man...
som när det är så tyst att det är alarmerande tyst. Alltså liksom,
Ja.
så du skriker i tystnaden liksom.
Verkligen. Ja, här är jag i alla fall. Vi har käkat och...
Dina föräldrar har inte alltid bott där, va? Det är inte ditt barndomsrum så att säga.
Nej. Men det här rummet jag sitter på var det rummet som jag skulle ha bott in när jag flyttade hit. Jag bodde här ett par nätter, sen insåg jag nej, jag måste flytta hemifrån. Inte för att det är något fel på huset eller rummet eller mina föräldrar och så, utan mest för att det var dags på något sätt. Men så jag har faktiskt valt färgerna här. Det var sådär, så att på ett sätt är det mitt rum, men på ett annat sätt så finns det ingenting som är...
Nej, men jag tänkte mest att hade det varit ditt barndomsrum liksom på riktigt från förr, då finns det ju, då vilar ju tidens vingslag på något sätt. Alltså
Ja, just det.
det finns en helt annan nostalgi
Hallå?
i rummet. Hör du mig?
Ja,
Ja, nu måste det varit något jätte.
hör. Det kanske var mörkret som kom.
Säkert.
Mörkret har också varit något tongivande i vår podcast, som suttit i mörkret och spelat in. Brukar du sitta i mörkret nu när vi inte är med varandra förresten?
Nej, fast alltså jag ska inte säga att det är ljust. Jag har ju en nedtonad lampa. Jag sitter ju egentligen i skenet av dataskärmen.
Ja, just det.
Men jag har en liten lampa som är bakgrundens ljus på.
Jag ska nog släcka också. En kvar, ska jag se om jag ser någonting ut istället då. En kvar. Jag ser inget hus, men det är mörkt i alla fall. Skönt. Vet du vad det värsta som finns här? Eller som jag tycker är det värsta som finns?
Nej, det vet jag inte. Jag kom ju på saker som är illa, men jag tror inte det är de du syftar på.
Ja, det här är kanske inte, jag kommer inte väva in så här folkmord och våldtäkt och sådana saker, utan det här är ju mer på vardagsbasis. Men det är det man kommer i kontakt med ofta, så jag kommer inte i kontakt med folkmord så ofta.
Tack och lov.
Ja. Men det värsta jag vet, det är när folk inte svarar på sms.
Allvarligt.
Ja, men alltså det stör mig något fruktansvärt mycket. Jag vet inte, vi pratade om det här för länge sedan, att du aldrig hade varit med om det här. Det var hångla när man var 13, 14, var det vi pratade om att du inte hade varit
Det kan det nog mycket vara. Det har jag inte varit med om. Man
med. Nej,
borde varit där.
då finns det en risk för att du inte varit med om det här. Eller jag vet inte hur det var när du och Sofie träffade varandra, men när jag har haft flörtar och varit intresserad av tjejer så har det varit att man tar kontakt eller haft kontakt via sms ofta.
Ja.
Och det var långt innan man hade iPhone och sådär, så var det väl okej på ett sätt att inte att svaren dröjde lite. Men jag var ändå helt tagen av när man hade sådana konversationer. Jag kunde inte koncentrera mig på någonting annat. Du vet, jag har alltid varit så här ganska snabb på att svara, för jag vill inte spela några spel, utan jag vill verkligen så här, nej men nu svarar jag. Jag har fått ett sms, då svarar jag. Så fort jag ser det, givetvis. Och det finns ju varje anledning till att man inte kan se ett sms. Men även då var det så här fruktansvärt enerverande att inte få ett sms. Man visste att den här människan, vi hade en konversation, hon hade precis svarat på ett annat sms som jag skickade kanske en dag sedan. Och så svarar jag direkt. Och så dröjer svaret.
Som parentes här kan jag bara tillägga att jag tycker att det finns någonting så bra och snyggt liksom, det finns en entreprenörsanda i att svara snabbt på sms. Alltså jag tycker att alltså det rimmar med lite så här kundservice och att man är alert. Och
Ja,
även om
just
man inte kan, om det är någon som frågar så här, ska du med ikväll? Så kanske man ska ändå svara så här, ja, det vill jag nog. Jag ska bara kolla upp en grej först. Alltså inte dröja med svaret på det första smset, utan då svarar man på det som att
jag
absolut, det
återkommer.
vill jag. Precis, men jag ska bara kolla upp en grej, jag återkommer i eftermiddag. Istället för att då bara dröja med det första svaret. Så att svara på ett sms direkt, även om man inte vet riktigt vad man ska svara, det finns ett starkt värde i att bara svara. Trots att man inte kan svara riktigt liksom.
Men då kan vi börja flika in, du är ju rätt kass på att svara.
Ja, jag har blivit där faktiskt. Alltså absolut. Dels och speciellt när jag är hemma. För då lägger jag faktiskt aktivt undan telefonen på andra ställen. Ljudlös liksom. För att jag har fått bestämma mig för att när jag är hemma så kopplar jag bort jobbet. Annars är det för många liksom mejl och meddelanden och telefonsamtal och sånt som trillar in. Som jag skulle svarat på om jag inte la bort den liksom. När jag såg att någon ringde. Det kan ju varit någon, ja men jobbrelaterat liksom. Så att för att stänga av den delen av min värld så lägger jag bort telefonen liksom.
Det är rätt intressant då att det har blivit så, eftersom man vill ha allting komprimerat och du vill kunna ha jobbmail, samma privata mail, och vill ha jobbtelefon och din privattelefon på samma på ett sätt, för att man vill ha allting komprimerat. Så på ett sätt så går det ut över
Ja.
ditt privatliv också, för att
Så
du stänger av allting. Det är ju lite sorgligt egentligen.
det är verkligen tragiskt och jag hade ju givetvis tidigt tänkt att ha två olika telefoner. Men det är så jävla, det finns helt andra typer av konflikter med det som
Det är för
inte,
mycket alltså.
ja exakt, ja, det är skit. Så att ja, så har det blivit och det gör att jag har fått ta det. Att jag är inte lika snabb och bra på att svara längre för att jag har den liksom inte på mig jämt.
Då vet du det, att en liten del av mig hatar dig för
Absolut.
det.
Jag tror nästan jag har klargjort det i någon sms-konversation för länge sedan. Att du uttryckte en viss irritation. Och jag då skyllde på mina barn hela tiden. Så här, ah, nej, men jag har inte haft tid och jag har inte denna liga. Alltså.
Det är en easy way out också.
Ja, absolut. Visst är det så.
Och acceptabel. Men i alla fall, skitsamma. Det jag skulle säga var att när man håller på där med sms-flörtar, det är någon slags självplågande i det där. Att du vet, man gick runt och tänkte, vad fan, nu har jag skickat det här, varför svarar hon inte, varför svarar hon inte? Och man pratade med alla polare. Jag skickade det här för en timme sedan. Jag skickade att vi kanske ska ses och se på en film. Hon har inte svarat. Tror du inte tycker om film? Eller varför vill hon inte ses för?
Nej.
Hon gillar inte filmen. Och sen så helt plötsligt så kom den här signalen. En signal som man då... Så, att en signal kan förknippa så mycket spänning. Alltså, vet, en liten mobilpling bara. Kan röra så mycket, röra om så mycket i en bara ett litet ljud. Hjärtat rusar iväg och man får så en liten preview av sms:et. Man kanske, oj nu jävlar, nu har hon svarat alltså. Nu har hon svarat, vad kommer hända? Och då ville jag givetvis svara direkt också. Men
Men det
som...
är återigen Pavlovs hundar va? Alltså
Ja.
när du har en trigger liksom.
Mm.
Så att, det är ganska fascinerande i största allmänhet. Det är väl någon så här auditoriell visuell trigger. Man kan ju göra det här på massa sätt, men det är skitballt hur länkad den blir till en situation liksom.
Ja, verkligen. Men jag vet inte, som exempel var jag, för att jag svarade direkt och så här och så dröjde svaret. Nu jag höll på och smsade med min fru innan vi vart man och fru.
Just det.
Återigen, jag var snabba såklart. Och hon svarade, kom aldrig, och kom aldrig, och kom aldrig. Och så fick jag ett svar till slut. Och så svarade hon så här, ja, förlåt att svara. Jag hade glömt mobilen under täcket i sängen.
Just det.
Och det var ju bara, jag har ju förstått senare, en skitnödig ursäkt. Hon har inte erkänt det helt, men en liten del av honom har ändå bekräftat att det var så. Att hon inte visste vad hon skulle skriva.
Just det.
Eller att hon inte kände för att fan, han är på och hör av sig hela tiden.
Lite som att jag kan skylla på mina barn när jag egentligen också har skitit i att svara någon liksom. Så säger jag bara,
Ja,
nej men jag höll på där borta. Och det var...
men den är ändå mer godtagbar på något sätt. Att man inte...
Jo, den är såklart.
Men i alla fall, det var ju innan iPhone och smartphones tiden liksom. Nu kollar vi mobilen där 500 gånger om dagen.
Man kan iskall räkna med att folk har sett det, alltså speciellt sms och sånt, det missar man
Ja.
ju inte idag egentligen alls.
Nej, och jag har någonting i mig liksom som jag inte kan... Jag skulle väl dra det till den spelet, att jag kan inte acceptera att man läser någonting och inte svarar. Jag tycker alltså det för mig är en otrolig diss alltså. För man kan ju ofta se, till exempel på Facebook Messenger där, eller Facebook-chatten där, så ser man ju till och med om de har läst.
Gör man det?
Ja, det kan man göra.
Okej, ja.
Läst av eller sett av, och så står
Just det.
om man har en gruppkonversation så ser man vilka som har sett det till och med.
Ja, grupp, det visste jag att man kan så här sett av och så här. Men inte i den här chattfunktionen visste jag inte
Ja, då
om.
står det bara läst.
Okej, just det.
Men också nu återigen då, för att nu när iPhone har kommit där, så den här uppdateringen av iOS och hit och dit, så har det kommit en ny funktion som gör att den här even stillas. Jag får nästan som ett, du vet, man nästan nu kommer jag snart få matkänslan.
Just det.
Och det är tre pluppar. De tre plupparna längst ner i den här, du måste ta upp telefonen för att se hur det ser ut här, men just det, som är strax till vänster är den ju ovanför den här, på iPhone då, knappen, så
Ja.
kommer det tre pluppar när någon skriver.
Just det.
Och det är en så otrolig befrielse för mig att få se att någon håller på och komponerar någonting som är till mig.
Ja.
Jag kan le när jag har tre pluppar.
Ja, men jag kan absolut förstå vad du menar. Jag kanske inte tänkt på det alls lika starkt som du gör, men det är verkligen en befrielse när man skriver någonting och så ser man att den andra då börjar komponera ett svar. Då är det som att så här, oh, vad skönt, snart kommer informationen. Jag tror ju att det är väl samma sak på Facebook-chatten, är det inte det?
Jo, det är
Exakt.
is typing, står det.
Exakt. Och jag tror det är samma sak i MSN också, att det är någon liten så här penna som börjar röra sig så här.
Men vet du vad det bästa är då? Är man ibland går in och random tittar på ett sms, en sms-konversation, och det är tre pluppar.
Oh ja, då är det så här.
Det är jackpot för mig alltså.
Exakt, då har man, det är lottovinst nästan.
Men lika förbannad blir det när tre pluppar försvinner.
Ja, för det kan man också göra. Om man börjar skriva någonting och sen slutar skriva det liksom, så kanceleras ju den där liksom.
Ja, jag hatar det.
Ja. Ja, jag förstår vad du menar, men jag skulle nog aldrig säga att jag så starkt har liksom upp... Men...
Det kan ju vara att du inte har haft den här sms-flörtsrelationen som jag har haft då. Det
Nej,
här
exakt, den här orten.
bondandet
Exakt.
i timmar, i dagar ibland också. Jag vet, vid ett tillfälle så var det en tjej som smsade mig, så jag började tidigt på morgonen och hon jobbade kväll. Så jag svarar alltid klockan 5-6 på morgonen och hon svarar alltid så här 2-3 på natten.
Just det.
Så det vart en så här otroligt hattig konversation liksom.
Ja,
Det blev inte vi till slut.
nej, just det.
Ja.
Ja, men jag har tänkt på en grej som handlar om vad man tycker om saker. Alltså jag vill på något sätt framställa mig själv som en människa som har lite åsikter. Men jag kan så sjukt många gånger känna att jag kan känna, alltså jag har åsikter åt båda hållen. Alltså att jag kan ta, och det här vilar väl såklart lite i att jag gärna liksom argumenterar och debatterar från vilken sida som helst så länge det sker någon form av debatt eller diskussion liksom. Så att när jag tycker någonting ibland så kan det där svänga så oerhört, för att egentligen så vet jag inte riktigt vad jag tycker, utan jag tycker det nästan liksom i rekyl mot vad en annan åsikt kan tänkas vara.
Just det.
Alltså, och jag hör nu när jag säger det att det låter mer provocerande, som att jag liksom bara tycker det för tyckandets skull, men alltså om någon tycker någonting ganska starkt så blir min åsikt formad av att den andras åsikt är så, just så stark, så att jag nästan automatiskt tycker, kanske inte motsats, men jag tycker inte med den människan, för att det ger mig ingen stimulans på något sätt liksom att tycka samma.
Det är lite ovanligt att säga. Alltså oftast är det ju, du är ju något slags anti-Tyskland 30-talet. Förstår du vad jag menar? Alltså, annars om det är någon som är av stark övertygelse och pratar passionerat om det, så går man ju med på det.
Ja, det är klart, är det någon riktigt bra liksom retorisk människa som har talets gåva så på något sätt liksom?
Sigge Eklund.
Ja, han är ju duktig, men han är ju ingen riktig, alltså det är klart han är retorisk när han bestämmer sig för det, men ja, absolut, jag tror ju på allt Sigge Eklund säger. Men jag tänker mer på liksom, alltså duktiga politiker. Och när man tittar på till exempel Almedalsveckan, när folk, alltså partiledare för sina partier, får hålla sina tal, så tycker jag nästan efter varje tal så här: ja, jag är folkpartist. Ja, jag är kristdemokrat. Alltså när någon som är övertygad håller ett bra tal, så blir jag givetvis drabbad av det och tycker i mångt och mycket så här, fan, det där lät ändå riktigt bra. För att de målar ju upp det på ett sånt sätt så att det låter ju såklart vettigt liksom. Men oftare om en vanlig dödlig människa säger någonting, så blir jag snarare anti när en åsikt är stark. För då tycker jag oftare så här att om man är så där övertygad så är det någonting man har missat. Alltså det är osunt att vara så övertygad om en sak, för det är beviset på att man inte riktigt har tänkt på flera parametrar. Alltså om någon tycker så här, om någon är helmoderat liksom, totalt ut i fingerspetsarna, så ja.
Uppe i det blå.
Ja, verkligen upp i det på. Så kan jag bli så här att trots att den människan är så totalt övertygad, så blir jag bara anti av att den är så övertygad, för att då vet jag att det finns problematik även där som gör att du måste kunna ifrågasätta din övertygelse. Alltså det finns sjukt få saker som man kan vara så övertygad om att man inte måste fråga sig själv ibland så här: tycker jag verkligen så här? Alltså, och då menar jag inte små saker som kanske liksom en favoriträtt eller favoritfilm, men, och även de sakerna är ju så tvetydiga att man inte ens kan säga det. Alltså, för allting beror ju på humör och sådana saker och vad man gör. Så att i slutändan så har jag kommit på att jag kan nästan inte bestämma mig för en enda åsikt i någonting, För att det har mer med situationen och vad andra saker i relation till den åsikten innebär.
Men måste man det här då? Är det inte jävligt tråkigt att bestämma sig på ett sätt?
Nej, men exakt, det är väl lite det jag vill konstatera, att jag tycker man ska kunna.
Ostimulerande att bestämma sig, tycker jag.
Ja, men alltså jag tycker att man ska kunna gå igenom livet utan att bestämma sig, så länge man gör liksom mikrobeslut hela tiden liksom. Alltså idag kanske min favoriträtt är taco, men imorgon är det någonting annat. Alltså allting liksom, åsikterna lever ju hela tiden och formas av vem jag är som människa, vad jag håller på med i livet då. Och jag vill inte riskera att bli fast i ett träsk där jag har bestämt mig att tycka någonting och så inte ompröva det beslutet. Så att
Men då är man ju bara dum om man inte...
jag tycker att många gör så, att man bestämmer sig för att det här tycker jag. Och så har man bestämt sig där och då att det här tycker jag. Och sen så är man inte beredd att pröva om beslutet om och om igen. Alltså, förstår du lite vad jag menar? Liksom
Ja,
att.
absolut. Jag tycker det känns något så här att ha bestämt sig för någonting. Visst, klart, i vissa situationer så får man bestämma, kan man ju bestämma sig lättare, men det finns ju betydligt luddigare exempel. Som, ja, nu är jag alldeles för trött, men vi diskuterade för några tidigare avsnitt, hur ska man göra i skolan? Hur ska vi utbilda våra barn? Det finns ju situationer då man...
Det där är ju jättestora saker som är väldigt, väldigt svårt att ta beslut om, för det kräver ju liksom kanske omfattande studier som så här, alltså där man liksom ändå måste granska och se och mäta och analysera. Men de sakerna jag pratar om nu, för det slog mig egentligen, för att många saker som jag, så här har jag snarare också konstaterat, de få sakerna som jag ibland har tyckt mig komma på att jag tycker har snarare inom en relativt snar framtid insett att det är motsatsen till vad jag tycker. Så att fastnar jag snabbt för något, att jag instinktivt tänker så här, oh, det där var ju bra, så visar det sig snarare ett halvår senare att jag egentligen tycker det är dåligt.
Har du något exempel då?
Det jag har. Han Täppas Fågelberg i Ring P1. Vet du vad radioprogrammet är, Ring P1?
Ja.
In och alla får ju säga allting om allting där liksom. Och jag tyckte, när jag började lyssna på det här programmet för flera år sedan, så tyckte jag att Täppas var svinskön. Alltså så här, vilken skön kille. Och jag tror att jag helt enkelt bara liksom tyckte om honom för att han var lite annorlunda. Han är ju så här lite kufig och konstig liksom. Men jag inser nu lite senare att jag fullständigt avskyr den människan. Skitdålig, han är färgad och när någon ringer in och har en åsikt så tar Täppas bara i sin uppgift att pracka på sin egen åsikt på den människan. Inte så här stimulera upp och fråga så här, okej, varför då, eller varför känner du så här, utan han kan liksom hånskratta någon rakt i ansiktet bara så här, ja, fast liksom det där är ju fel liksom. Fast någon ringt in och liksom då egentligen bara öppnar sig och säger så här tycker jag liksom. Som Ring P1 går ut på, att någon kan ringa med helt flummiga idéer liksom. Och
Men gör inte han det lite så här som du gör då? Du kanske inte hånskrattar oss med i ansiktet, men...
det jag tyckte från början att det kanske liksom såg ut som att så här, för det jag vill ha hos en programledare där är ju just att stimulera den andra människan, att dra ur honom liksom, att motivera så här, okej, du tycker så här, men motivera det. Du kan inte bara säga så här inför dödsstraff på allting och alla liksom, utan förankra det i någonting. Varför tycker du så, eller hur skulle det fungera liksom? Men han är mer så här att, ja, men fattar du ju att det hade inte för, alltså så han kan idiotförklara för mycket och liksom så. Ett av exemplen här är han Täppas Fågelberg. Men så är han Jonas. Vad fan heter han? Jonas någonting som är med i Spanarna.
Ja, just det.
Vet du vad han heter?
Vad är han heter? Jonas
Hallberg heter han.
Hallberg.
Jonas Hallberg. Han tyckte jag också i Spanarna var Skitbra. Skön röst. Han har ju så här en riktigt hes gubbröst. Jag tycker fortfarande om hans röst. Men han har alltid dåliga, diffusa, oträffsäkra spaningar som är sjukt irriterande. Och han var från början min favoritspanare i det här programmet. Och idag avskyr jag nästan när han spanar.
Men det är alltid åt det där hållet, eller? Det känns som att du är du en hater?
Nej, det tror jag verkligen inte. Och det fina, alltså, här börjar det ju faktiskt med att jag är instinktivt en lover. Tills jag inser att, alltså, när jag synar den här åsikten så håller den inte. Utan då är det mer de här lite mer svårnavigerade personerna, de som man kanske inte instinktivt faller för. Det är ju verkligen de som håller i längden. Så att Jonas hade en charm som jag föll för från början, men som bara, som man blev väldigt, väldigt mätt på. Lite som curry, typ. Ja, men det känns som en... Det här var ju gott ett tag, men så fort det blir för mycket så blir det jävligt för mycket. Och kanel är också en sån smak som
Jag kan äta hur mycket kanel som helst.
Ja, kanel på fel ställen. Men ja, och det får mig att tänka att många av de åsikterna jag tror mig ha kanske egentligen är motsatta. För att jag inte har prövat dem tillräckligt. Eller att jag bara... Förstår du vad jag menar? Att eftersom det bevisligen har varit så att saker jag trodde att jag tyckte föll ut helt andra hållet.
Ska du lever i någon slags liksom åsikts parallellt stadie eller något sånt? Ska man kunna begrepp bestämma det på något sätt?
Ja, det kan man säkert, även om jag inte riktigt kan göra det kanske.
Se vad du lider av.
Ja, men alltså det som har fått mig att då liksom tänka mer och mer på det här är ju att jag inte vet vad jag tycker. Inte
Nej.
bara på det sättet som jag sa innan, att man inte vet så här, okej, ska man tillåta topp i lag, alltså så här, och politiskt, och det är klart att allting är komplext, men även enkla saker kanske inte är så enkla som jag tror för att jag har inte prövat dem tillräckligt. Alltså det
Men det känner du att det har kommit nu, eller?
ganska nyligen att jag, speciellt den här att ifrågasätta de enkla åsikterna.
För det för in mig på någonting så här, du sa att du inte vet vad du tycker. För att jag har tänkt på det här på dagen också, att jag upplever att du också tillhörde den skara av människor och alla i våra närmsta kompisar när vi växte upp i trygga Smedby, att vi hade ingen pubertet. Alltså vi var aldrig, eller jag var i alla fall aldrig, hade aldrig några problem. Jag var aldrig osams med mina föräldrar. Jag var aldrig något vidare målbrott. Jag tyckte inte att någonting var jobbigt. Skolan var ett dagis liksom. Vi var ju där och hade kul. Jag hade liksom inga vidare kärleksproblem. Det var liksom...
Håller med på allt utom målbrottet då, kan jag typ. Jag
Var det målbrottet?
känner mig fortfarande i målbrottet i princip, liksom så här, pendla mellan falsett och någon slags bröstklang eller någonting. Jag vet inte, jag tyckte jag hade problem med målbrottet.
Ja, men det är ju ganska smärtfritt, alltså jämfört med som man är i... För att höra om puberteten så är det att man inte riktigt vet vad man är. Vad ska jag bli av det här? Vad tycker jag? Vem är jag? Ska jag ha svart långt hår eller ska jag vara rakat? Ska jag spela fotboll? Ska jag spela hockey? Ska jag satsa på musik? Man vet ingenting. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Och det där upplevde inte jag. Jag visste vad jag skulle göra i alla lägen, hela tiden. Oerhört trygg i mig själv. Och jag upplevde att många av oss var det. Även om du var i målbrottet då, så kändes det som att du ändå var en sån person också som visste vad du skulle göra.
Alltså, jag tror att vi kunde vara trygga i att inte heller veta. Alltså, vi behövde inte söka svaret. Vi gled ju med mycket bara så här och gjorde det vi tyckte var... Ja,
För det jag skulle komma fram till var att jag upplever att jag är i pubertet nu.
just det.
Jag har aldrig känt så här orolighet för saker och ting. Vad vet inte vad ska man jobba med det här hela livet? Vad ska jag tycka om det här? Har pengar är ett problem och allt hjärtat bultar och det är nästan som att jag börjar få finnar igen känns som fast jag inte har någon finne men förstår du vad jag menar att det
Inte det, alltså det första, är inte det, den första krisen man har i livet måste ju vara som sagt då puberteten, och den slapp vi lite grann för att vi liksom runt i vårt liv utan motgångar ändå liksom. Är det inte att du är på väg in i en 30-årskris eller någonting då? Alltså det.
Jag tänkt på det också, men det känns som att det borde vara något annat.
Fast det är väl någonting som man då i så fall är svårdefinierat. Jag tror definitivt att den krisen du beskriver yttrar sig så hos dig liksom. Det känns ju så jävla logiskt när man befinner sig i precis det här stadiet som vi nu gör i våra liv. Jag har väl såklart kommit, alltså jag har ju några milstolpar, just det här med barn och sånt som gör att jag måste ifrågasätta min vardag på kanske ett lite annorlunda sätt än vad du gör. Du har ju fortfarande väldigt många dörrar öppna. Du kan ju fortfarande vända helt om och göra precis vad du vill på något sätt i ditt liv. Och de möjligheterna skapar ju givetvis större frågor än vad de gör hos mig på det sättet. Jag har ju egentligen målat in mig lite tydligare. Och hade jag befunnit mig i din situation nu så känner jag, så som jag känner nu, verkligen att jag hade haft samma typ av ångest inför saker som du förmodligen har nu. Man verkligen inte vet, vad fan ska jag, vad ska jag göra när jag blir stor? Man måste ju svara på det nu. Och det kan jag verkligen identifiera mig i.
För jag känner ju också att inte jag vet vad jag tycker om någonting. Alltså, man går och tänker någonting och sen så säger man det högt. Då hör man hur jävla fel det låter.
Hör exakt vad man hade sagt emot sig själv.
Ja.
Säger det. Och som gör att det inte håller. Jag hade bara liksom förminskat det argumentet direkt. Som att säga, ja, men det fattar du själv, det håller ju inte.
Nej.
Tänker man då. Och så gör det gör på något sätt med en själv att ingenting av det man säger har substans. För man kan rasera det lika snabbt liksom på något sätt.
Ja. Och man blir på något sätt osäker då också. Det är jävligt okarismatiskt på något sätt.
Ja, verkligen. Alltså, ja, osäker låter ju som sagt som ett väldigt segt klingande ord i den bemärkelsen. Men det är väl precis vad det är. Att man en osäkerhet inför vad det handlar om. Alltså, om man nu vill vara säker så är det här motsatsen åtminstone.
Ja, det här är ju skitdeppigt alltså.
Vad gör man i sin 30-årskris då? Köper Porsche cab?
Nej, men det är inte det 40-50-årscase liksom. Att man ska försöka vara ung igen. Det känns här nästan som att man, när man är 30-årskrisen försöker man nog sträva efter att bli äldre, om du förstår vad jag menar. Då ska man ha rätt ut vad man ska göra, om man ska ha pengar, om man ska ha barn och tänker jag mig, att man ska vara lyckad på något sätt. När man är 40-50-årskris, då ska man gå tillbaka till att vara 20. Men det är inte ett dugg intresserad av nu.
Klamra sig fast vid den åldern som man växer ifrån. Alltså, i 30-årskrisen så krisar man ju över att inte vara 20 längre. Och när man är 40.
För mig är det mer att man krisar över att man inte har kommit framåt från att vara 20.
Ja, kanske. Men det, ja, för jag, den här typ ångesten som kan då uppstå kring att oh, ska jag jobba med det här hela livet och allting sånt. Det känns ju som att den också grundas lite i känslan av att man inte har kvar det här hela världen framför mig känslan som när man var 20. Alltså när jag var 20 år, då ägde jag ordagrant hela världen. Så det självförtroendet jag hade när jag var 20, det finns inte någonstans. Det är totalt osunt och världen så högt. Som jag nu har kommit att pröva såklart. Alltså jag tycker inte så längre. Jag har absolut inte det sjuka självförtroendet jag hade när jag var 20. Och det saknar jag. Alltså jag levde ju som en kung när jag var 20. Det är ju inga problem i världen.
Var det då du levde på proteinshakes och
Ja, vad gjorde jag när jag var 20? Ja, typ när jag bodde i Stockholm och kanske när jag flyttade hit till Göteborg och sådär. Det var ju när jag hade hatt och päls och boots och liksom.
Just det. Men fan, det går väl inte att säga egentligen vad en 30-årskris är. Den är ju vara jävligt relativ också, om vi ska vara jävligt tråkiga. Men för som jag menar, din 30-årskris kanske är att du håller dig fast i någonting som du har passerat. Medan min är att jag strävar efter någonting som jag inte har lyckats uppnå än.
Att den måste ju.
Mellanmjölkvägen, ost och skinkmackavägen.
Ja, fast alltså det vi försöker säga nu då på något sätt är väl kanske då att, alltså för jag skulle gärna ha en definition av vad det är. Alltså, är det att man börjar fundera på det man inte har? Eller liksom, som till exempel om man inte tycker att man har karriärsmässigt gjort vad man har önskat, är det 30-årskrisen handlar om? Eller, alltså.
Jag menar, jag tror att det är relativt.
Ja, men
Så,
alltså.
vi är kanske så olika då också. För att, som du sa, du har milstolpen med barn och pengar. Det har inte jag. Förstår du? Då kanske din är att du längtar tillbaka till det där allting var jävligt otryggt. Och du kände att du kunde göra vad fan du ville. Medan jag inte har något av det, så tänker jag att jag borde kommit längre.
Just det. Ja. Jo, men jag hade gärna velat ha en tydligare definition på vad som sker. Men det kanske är att det är svårdefinierat liksom.
Och så en bestämd 30-årskris instruktionsboksförklaring.
Ja, exakt, det vill jag ha. Det känns som att det lär finnas tusentals. Så här hanterar du din 30-årskrisbok.
Jo, men det är alltså, vad är det som händer att man går in i den? Det är väl det vi undersöker nu. Det är väl att man håller på att dö helt enkelt. Jag var på konsert igår. På The Base Slussen faktiskt. Det har inte varit sedan vi såg Kashmir där. Det kan ha varit 2004, kommer du ihåg det?
Ja,
Det var väl 20 också, för övrigt.
jag var där också, tror jag.
Ja, du var där. Det var du som Gurra, vår vän, hade ju glömt sitt lägg och du lyckas prata in honom där innan vi kom dit.
Ja, man måste ju preppa lite, se till att det går friktionsfritt.
Ja, precis.
Just det var ett ställe man var på lite grann. Om man bor i Stockholm så sker det några konserter där. Jag trodde du definitivt skulle ha varit där fler gånger kändes.
Nej, jag har inte varit här faktiskt. Jag vet inte. Det finns ju två Debaser i Stockholm nu. Ett på Medborgarplatsen och där har jag varit på. Det känns som det har blivit poppigare och Slussen har blivit lite hårdrockigare. Jag vet inte fan, jag kanske är ute och cyklar här, men...
Är det lite sunkhak, The Baser, eller?
Vad säger du?
Är The Baser lite sunkhak?
Nej, det tror jag inte. Men det är ju liksom, det är rock... Rockhak på något sätt.
Det är lite sunkhak. Jag tycker inte om den
Ja, det är inte...
operakällaren, liksom.
Nej, det är det inte. Jag tror inte många som vaskar någonting där.
Nej, okej. Då har vi svar på det. Fortsätt.
På sin höjd att de spiller ut en fatöl. Liksom.
Det är vaskningen, att liksom att man stöter in i någon så att man tar
Ja.
en öl. Bara.
Och brölar. Vad fan!
Ja.
Skitsamma, jag var på konserter igår. Jag var på en hårdrock eller metalkonsert. En gemensam vän till oss var där och spelade i Norrköping. Jag har inte sett dem på länge och det är ju vanligtvis inte min genre.
Gör du reklam för bandet eller vad?
Ja, Saria
Ja, just det.
spelade. De har varit i England och turnerat lite. De är väldigt duktiga tycker jag. Det är inte min genre men det är jävligt kul att se när polare spelar så här. Men jag var där i alla fall och de var förband till ett annat band som jag inte kommer ihåg vad de hette ens. Jag tyckte de var rätt kassa nämligen, så att jag var extremt oengagerad i huvudakten så att säga. Skitsamma, men när de Saria klev upp på scen så uppstod det här fenomenet som man själv upplevt så otroligt många gånger när vi har stått på scen. Jag vet inte, du kanske inte har sett det för att jag har varit i vägen, men jag måste uppmärksamma det i alla fall. Och det är den här halvcirkeln som blir framför scenen.
Ja.
Halvmånen av folk som inte riktigt vågar gå fram och njuta fullt ut på något sätt. Jag vet inte vad man ska kunna
Men
kalla det för.
beror det oftast på Alltså avgörs det första sekunderna av konserten? Alltså det känns ju som att det finns en tidsram som kanske rör sig om en minut egentligen. Från det att folk ska röra sig till scenen och om det faktiskt blir av.
Ja, just det.
Alltså för att passera det då den här minuten och folk inte går fram, då kan man liksom inte gå fram i eftersläntra på något sätt. Klart du kan det, men det känns som att någonting avgörs i ett ögonblick. Nu går,
Ja.
och går inte folk då fram så fastnar det i någon slags den här halvmånes
Ja, det kan
formation.
jag verkligen köpa. Men den här sångaren här, han som man gör som sångare, står och pratar och man vädjar till publiken, kom närmare och sådär. Jag vet egentligen inte varför man vill att de ska komma närmare, det gör ju inte mig bättre, men det är någon slags bekräftelse på något sätt. Men det var då några snubbar som gick fram, en tre, fyra styckna. Och de på hårdrocksmanér stod och tok headbangade och hoppa och sparka och liksom tackla varandra. Och det ser ju rätt märkligt ut att vuxna män gör sånt. Det var ytterligare en tredje person. Helt plötsligt, han satt bredvid mig på någon slags sidoläktare, tog av sig en tjocktröja, la den prydligt på sin sittplats, gick fram, ställde sig, böjde sig framåt och började veva håret liksom i 360 graders varv, runt. Sen när refrängen var slut stod han, tittade bara sakta, sen kom det refräng och då körde han igen bara. Och
Du beskriver det väldigt mekaniskt. Alltså det är inte han som gör det, utan det är ett väsen i honom som bara kände att nu måste jag fram och svänga mitt hår. Alltså det var ofrivilligt nästan.
ja, det kändes som det var ofrivilligt.
Jag gillar den bilden av att det är ofrivilligt.
Och de här, det var några snubbar som stod i vimlet av den skitnödiga halvmånen, om vi kan kalla den för det. Som jag också tillhörde givetvis. Alltså, jag fick syn på de här grabbarna, för de stod och tittade, inte på bandet, utan på de här som hoppade och sparkade och svängde på håret i halvcirkelns mitt.
Just det.
Och skrattade och pekade och en tog upp en telefon och började filma de här grabbarna. Och jag tyckte de var riktiga fitter för det alltså.
Som filmar eller som skrattar?
Som både skratta och filma. Alltså jag älskade de här vuxna männen som gick in i den här förbjudna halvcirkeln som ingen annan vågade gå in i.
Och släppte loss lite.
Och kör jag.
Det är ju beundransvärt att göra det, för det första. Så...
Verkligen, vilka är de här tölparna?
De...
Klassiskt ord. Och liksom klanka ner på för att de här släpper loss. Som alla vill göra egentligen.
Ja, och även om man inte alla vill göra det så är det... Så det man får ändå konstatera att de som går in och gör det, gör ändå rätt. De har all rätt att göra det, och är det någonting man ska göra så är det det. De andra som står i halvmånecirkeln har all rätt att stå där, men de bidrar ju inte lika aktivt och bra till konserten som de som faktiskt går in i mitten där och gör, som drar sitt strå till stacken för en bra upplevelse. Så att det där är ju bara någon slags jävla fåfäng rädsla av dem i halvmånen att klanka ner. Alltså det är tryggt på distans att tycka så här, åh, kolla vilket extremt beteende, så där kan man inte göra.
Nej, men det tror jag ändå många tänker så också, så här att jävlar vad fula de är nu, de här som kör nu. För
Ja.
de ser ju groteskt fula ut. Alltså,
Ja.
Men jag måste ändå älska det alltså. Jag
Man får ju
måste.
beundra friheten i det. Det är ju skitsnyggt och vackert liksom.
För de hade också en sån look att de kanske inte är den personen på jobbet, om jag får vara fördomsfull här, på jobbet som tar mest plats.
Just det.
Alltså de riktigt generiska hårdrockare är ju så här ganska tysta murvlar på något sätt.
Vad skönt att det var du som sa det, för det hade blivit min nästa kommentar och den är väldigt generaliserande och
Ja,
full.
fullt säkert.
Men jag tänkte precis säga att hårdrockare generellt sett skulle jag säga är ett folkslag som som då är drabbade lite av en split personality sådär. Alltså, för i sammanhang då, till exempel i skolan eller på arbetsplatser eller liknande, så känns det inte som att det är deras arena. Där
Nej.
är de ganska bleka. Tills det kommer till att liksom, åh fy fan, nu är det hårdrock, eller som typ på en festival eller någonting sånt. Då är det istället liksom, då kompenserar man för allt det som man då har fördämt, eller liksom.
Men de vet ju vad de tycker.
Exakt, ja men precis, i alla fall i den arenan liksom, att det här, ja precis, de vet det om det. Hårdrock, det är fan livet, det här bandet, det här soundet liksom. Och det finns ju någonting alldeles beundransvärt i att vara så övertygad att man väljer att göra en livsstil av det liksom. Det är helt sjukt snyggt.
Jag tycker väl kanske att det är dags att runda om det där. Det har faktiskt konstigt nog blivit ljusare ute, eller så har min syn anpassat mig, det är klart det är så. Men jag är ändå jävligt... känner mig trött idag faktiskt.
Jag också, det tog sån jävla tid innan du ringde också på. Jag satt här och sjönk in i massa gamla hi-fi-forum och så här riktiga trötta artiklar liksom. Så när du ringde blev jag såhär, just det där skulle vi göra med, ja.
Jag fastnade ju På spåret helt talat, alltså, så var det något annat dåligt på TV efteråt som...
Ja.
Så kan det vara! Det är alltid kul att göra det i alla fall, säger vi varje gång. Att säga att det är kul är ungefär som att säga hej.
Någon är
Men...
snäll.
Vad säger du?
Eller att någon är snäll. Alltså,
Ja.
det måste nästan kunna vara den sämsta komplimangen att få från någon så här. Jaha, Emil, så här, känner du han? Eller så här, vad skulle du säga om Emil? Ja, han är väl snäll.
Snäll.
Ja, men, alltså, så här, om man inte har någonting att säga om någon, så är ju snäll ändå vad man ändå kan dra ur sig. Så här, att,
Har inte,
det är ju alla på ett eller annat sätt.
har inte pratat med det. Alla är ju framförallt snälla för någon.
Precis, alltså om man inte är det, då är man ju ond. Och det är ju ingen som säger om någon annan. Så att liksom, det är verkligen att inte säga någonting, det är att säga, ja men.
Så om Eva Braun fick frågan, hur är din kille? Han är snäll, eller...
Gör ofta te till mig, säger när du ska somna.
Ja.
Vi ska på utflykt nästa sommar till Birkenau, det skulle Nej, så snälla, och det här var ju, det var kul. Det var, ja, det har varit roligare, men nästa vecka ser jag fram emot. Jag tror att nästa veckas avsnitt blir riktigt kul att spela in.
Kommer vi pika då? Nej, så ska jag inte säga. Men
Nej,
vi...
fan vad jobbigt att håsa där, men det ska bli kul att träffa dig i alla fall,
Ja,
i
det
live,
ser
verkligen.
vi fram emot. Vi får se vilket hotellrum vi sitter på då.
Ja, Adlon heter det. Vad fan?
Adlon.
Ja, eller något, vi ska se. Oh, Hotell
Det är
Adlon.
inget jättebra namn.
Nej, men det såg ändå ganska okej ut. Alltså, jag tar ju givetvis inte heller dem. Adlon Hotell ligger på Vasagatan.
Ja, du håller dig runt centralen där.
Och det är så jävla smidigt med centralen och tunnelbanor och allting sånt. Så det är ju navet i Stockholm liksom. Så att, absolut. Så vi får hoppas.
Ja, men då ses vi, hörs vi på Adlon.
Ja, 4,3 i betyg av 5 har du fått.
Ja. Jag tror det ska vara 4,3 megahertz, liksom så här.
Ja.
IST5.
Inte än. Inte, det
Nej.
är inte vad vi jobbar i.
Nej, hertz är lite 2012.
Ja, speciellt om det gäller radiofrekvens.
Ja.
Det är ju hertz, det är ju en stor del av hela mitt liv med ljud. Alltså 30 Hz baston och delningsfrekvens på 4 kHz. Alltså hertz är ju det finaste begreppet. Jag älskar hertz. Du kan nästan säga, hertz, det är ju, jag skulle
Hyr du bara bilar hos...
vilja. Nej, faktiskt inte. Jag hyr aldrig av dem. Jag hyr av hyrbilen. Jag har faktiskt en faktura från hyrbilen framför mig. De är svinbra på hyrbilen, men det ska jag inte ens gå in på. Jag skulle vilja mäta mer saker i mitt liv i hertz. Alltså typ om du tänker dig så här, för hertz mäter ju frekvens.
Ja, det här säger mig ingenting. Alltså, jag är nollställd på sånt här. Jag kan ju knappt räkna sannolikhetslära.
Men alltså hertz, jag menar, per definition så är ju hertz en frekvens. Och då kan ju någon fråga så här,
Hur hungrig är du?
Men precis, alltså mer sådana frågor. Det är i och för sig liksom en kvantificering, som hur hungrig man är måste ju svaras i en relativ måttstock på något sätt. Men om man säger så här, hur ofta ser du på film? Så mäts ju det i en frekvens. Som 4 gånger i veckan. Och då borde man svara i hertz på något sätt liksom. 33 hertz eller någonting. Alltså jag vet inte, men jag vill kunna svara för att mycket saker har ju med frekvens att göra. All kontinuitet har ju med frekvens, och frekvens är hertz.
Men då, hur räknar man ut det då? Alltså att vad är
Ja,
30 hertz av vad då? Vilken frekvens räknar man
nej,
av ifrån, måste jag förstå.
det är ju alltid alltså, enheter per tidsenhet. Alltså så här, om till exempel varv i minuten. Det är ju liksom en frekvens på något sätt. Liksom. Alltså eller en processor är ju megahertz. Liksom. Hur många beräkningar per sekund. Och hertz är ju bara, det enda det säger är ju att det är ett antal på en tidsenhet.
Okej, hur många hertz skulle en vecka vara då?
Ja, men en vecka är ju per definition 7 dagar. Men då till exempel en frekvens i hur ofta man ser på film. Man borde kunna svara hur ofta man ser på film i hertz. Eftersom det har med frekvens att göra. Jag ska återkomma om det där lite. Jag ska göra en formel på någonting.
Ja, för det där fattar inte jag.
Jag tycker i alla fall om frekvens. Jag tycker om hertz. Ja, jag tycker.
Och jag har börjat se i mörkret. Revolution.
Ja, det borde också kunna mätas. Det är mer liksom lumen. Bra för den gången. Vi syns och hörs,
Ja, vi hörs.
folk.
Hej, space.